Ja, jag vill tacka så mycket för välkomstord och för möjlighet att få vara med här ikväll. Det är en fin förmån att få vara här. Jag har goda minnen av tidigare besök. Och nu ser jag att kyrkan, den vackra fina kyrkan, är välfylld ikväll. Det var jättehärligt. Tack så mycket, min kära elev. Ni har en välutbildad pastor här i församlingen, för det är jag som har utbildat honom, som ni hörde. Härligt att möta pastorsparet och er alla. Ja, jag ska tala här om Jesu återkomst. Och det är ett stort ämne som är, kan jag säga, ett huvudämne i Bibeln och tillhör läran som heter kristologi, läran om Kristus. Och där ryms detta i den trosläran att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Och jag ska i ett enda möte, hinner vi ju inte självklart med så många saker, för det är ett stort ämne som jag sa. Men jag ska ändå vidröra några centrala tankar omkring att Kristus Jesus kommer tillbaka till jorden. Man kan säga så här allmänt först att alla kyrkor tror på att Jesus ska komma tillbaka. I vår svenska kyrka och andra lite mer liturgiskt präglade kyrkor, de läser trosbekännelsen varje högmässa, och då uttrycker de sin tro på detta när de säger att Kristus sitter på Faderns högra sida och därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Då har man därmed bekänt sin tro på Jesu återkomst. Och i de mera karismatiskt präglade kyrkorna så tror vi ju på detta, även om vi inte bekänner det på samma sätt. Men vi bekänner i våra hjärtan och vi bekänner inför Gud. Och Bibeln är tydlig i sin undervisning om att Jesus ska komma igen. Dock ska sägas att olika kyrkor predikar olika om det här. Det är inte alls klockrent att vi säger samma saker, men jag menar att alla kyrkor har med detta i sitt program, i sin lära, i sin förkunnelse att Jesus ska återvända till jorden. Jag ser på ett väldigt tydligt sätt att den här sanningen, den är präglad av, utifrån väckelserörelserna. När pingströrelsen var en gång i tiden en stark väckelserörelse, det är den inte idag, men det var den en gång. Då brann den här sanningen i våra kyrkor och lokala sammanhang. Alltså, det är fråga om en väckelserörelse. När pastor Levi Petrus, som är ju en förgrundsgestalt i pingströrelsen, som ni alla vet, för ungefär 100 år sedan skulle jag säga, så skrev han sin första bok. Och den har en titel som heter Jesus kommer. Sen skrev han många böcker, men den första han skrev, den handlar om det här. För att när de här första pingstvännerna i sitt andedop och i sin eld och glöd och hänförelse, så var det den frågan som levde mest för dem. Jesus kommer, och nu måste vi ha bönedagar och fastedagar och bönenätter, och vi måste vinna världen, och vi måste göra allt för att hinna med detta innan Kristi återkomst. Så kan jag säga ärligt att pingstväckelsen var en pingstväckelse under många år. Men så småningom så lutade den sig mer och mer åt ett annat epitet, nämligen pingströrelse. Då var det kanske lite mer folkrörelsetanken som tog över, och det här med väckelserörelsen fanns ju kvar, men den kanske bleknade här och var, och till slut så blev det mer att förstå som en folkrörelse tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen och många andra rörelser. Så var också frikyrkorörelsen och därmed pingströrelsen en viktig del. På senare år så har också den delen förändrats, och numera lutar många sig mer mot pingstsamfund. Så vi ser att de här olika epiteten för pingströrelsens historia visar på rörelsens långa vandring under mer än 100 år nu. Och då ser jag det att så länge det var en väckelserörelse i ordets djupa mening, då levde den här sanningen. Då var det kristallklart för alla pingstvänner: Jesus kommer snart och vi måste vara redo. Nu är det så att den här sanningen, den är helt marginaliserad i vissa kyrkor. Många predikanter predikar aldrig om det. Några predikar någon gång ibland. Och några få talar om det nästan jämt, och då talar jag om en handfull som reser omkring och har det här som i sitt huvudämne. Och det är inte alltid då som det är evangelistgåvan som flödar i denna förkunnelse, utan den blir ganska akademisk. Och det kan ha sitt värde av man studerar Israels historia, man talar mycket om moderna ting som kan förklara vissa profetior och så vidare. Men jag menar nu att nu är det dags för att förstå det här ämnet utifrån en evangelistisk helige andes perspektiv, där vi blir gripna och överlåtna åt Herren och får gråta inför hans ansikte och omvända oss till ett djupare liv i Gud. Det är de effekterna som jag vill se mer i den här allra sista tiden. Jag ska slå upp i min bibel nu, och jag går till sista kapitlet i uppenbarelseboken, som därmed är också sista kapitlet i hela Bibeln. För som jag sa här, så är det så väldigt stort ämne så att vi behövde ha en bibelstudievecka, eller i alla fall ett rejält seminarium, för att hinna med de stora dragen. Men nu får vi koncentrera oss. Och i det här sista kapitlet så har vi en avslutning från 7:e versen till och med den 20:e. Och det är Jesus som talar här. Och han säger 3 gånger i de här få verserna: se, jag kommer snart. Och de här 3 uttalandena, de ska jag tala och predika över en liten stund här. Jag läser först i den 7:e versen. Lyssna till Jesu ord. Se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Det är det första. Det andra har vi i 12:e versen. Se, jag kommer snart och har med mig min lön för att ge den till var och en efter hans gärningar. Så har vi det tredje, och då är vi framme i den 20:e versen. Se, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Om jag går tillbaka till den första, i den 7:e versen, så säger alltså Jesus: se, jag kommer snart. Och salig är den som håller fast vid profetians ord. Det finns alltså någonting för den kristna församlingen och för de enskilda troende att hålla fast vid i den här sena tiden. För när jag studerar Bibeln, jag har gjort ett antal CD-skivor om uppenbarelseboken som jag inte har med mig nu, för de är utsålda för länge sedan. Men där gick jag igenom uppenbarelseboken noga och undervisade och sålde de här skivorna i stora upplagor, för det var ett väldigt riv efter dem, kommer jag ihåg. Och jag fann att i hela uppenbarelseboken är Jesus huvudpersonen. Det är inte antikrist, inte den falske profeten, inte den stora skökan, inte draken som är en metafor för djävulen. Ingenting är huvudpersonen utom Jesus. Och Jesus presenteras där som den som ska komma tillbaka. Det börjar i 1:7 vers: se, jag kommer med skyarna. Och så avslutas det här i sista kapitlet med 3 proklamationer till alla världar: se, jag kommer snart, håll fast till profetians ord. Nu måste vi lära oss att skilja mellan det profetiska i en församling, när någon profeterar och säger så säger Herren, och så kommer det en förmaning eller en uppmuntran eller vad det kan vara som Gud säger. Det behöver vi mer av. Men det som menas med profetia här, det är bibelordet. Det är Guds ord, och i första hand är det uppenbarelseboken, men ja, man kan vidga det och säga att det är också hela bibeln. När vi profeterar i församlingen så är det någonting annat viktigt. Det står i bibeln att ordet, det profetiska ordet i bibeln, det är renat i degeln 7 gånger, och det betyder att det är fullständigt att lita på. 7-talet är nämligen det fullkomliga talet, och det är renat, och Gud har godkänt det som sitt eget ord, så det behöver vi inte pröva. Så när jag läser här om att Jesus säger jag kommer snart, behöver vi inte pröva det. Vi behöver inte sätta det under lupp alltså, utan vi kan bara tro på det precis som det står, därför att det är Guds rena profetiska ord. Men om jag skulle säga till er nu, så säger Herren, och så skulle jag tala ut någonting som kommer från Gud, då måste ni pröva det jag säger. Ni får inte tro på det hur som helst. Ni måste pröva det utifrån bibelordet, utifrån Guds vilja och Guds väsen, utifrån erfarenhet och beprövad erfarenhet, och gärna också tillsammans med gudfruktiga ledare som kan förstå andliga sammanhang. Jag har ju varit pastor så många år, det är mer än 50 år. Det kan ni väl inte tro, jag som ser så ung ut, eller hur? Va? Men det är faktiskt sant. Va? Så jag har ju hört många profetior, och de har profeterat över mig mycket också. Oj, vad mycket profetior jag har fått. Och några är heliga för mig, och andra, det har jag förstått att det var mer goda tankar och önskedrömmar de hade och uttalade någonting. Och det kanske var från Gud det också, men inte klockrent i alla fall. Men det var inte något jag vill fördöma, för det var ju inga dumma saker de sa. Men det måste prövas. Och jag kommer just nu att tänka på när jag var pastor i Västerås. Jag var då en ung pastor. Och vi hade en underbar tid där. Vi fick se många bli frälsta och vi döpte väldigt mycket folk. Och det här var i början på 80-talet. Och då var det ett par vänner som blev frälsta där. Ja, det var många, men särskilt en man och en kvinna. Och de kom med i en bönegrupp. Och där var det någon som profeterade över de här. Så säger Herren, ni ska ha varann. Och så var det lite mer om vad viktigt att Gud hade fört dem samman, för de skulle gifta sig och de skulle ha ett liv tillsammans och sånt där. Och då ska man vara lite försiktig när det blir såna där profetior, för att det kan bli väldigt galet om man inte prövar det och ser till att det där blir redigt och riktigt. Och då var det någon där i den där bönegruppen som sa just så säger Herren, ni ska ha varann. Och de där var så nyfrälsta så de visste inte vad det var att pröva. Så de trodde att det var Gud som sa det där. Så de sa till varandra, ja men vi älskar ju inte varandra och vi har ju inget med varandra att göra. Vi är ju bara nyfrälsta, men har Gud sagt det så har vi väl inget val. Vi måste väl flytta ihop det och se vad det blir med det här. Vi måste ju lyda Gud mer än allting annat. Så har Gud sagt genom profetia så vi flyttar väl ihop. Och de där bodde nu i en lägenhet tillsammans och jag fick höra om det där. Och jag tänkte, jag måste åka dit och prata med dem lite. Och jag gjorde det tillsammans med en annan ledare och kommer ihåg att jag sa till dem att jag kommer inte hit för att mästra er nu, utan jag kommer hit som er vän för att prata med er. För ni är ju nyfrälsta och nu bor ni ihop här utan att vara gifta, och det tycker vi är fel. Vi tror på äktenskapet och vi tror det är viktigt att när man flyttar samman ska man vara gift både inför Gud och inför församlingen och inför alla världar och inför samhället. Så det är många tankar i det där. Ja, sa de, men vi har ju inget val. Vi är ju så illa tvungna att leva ihop. Inte älskar vi varandra, vi vill inte bo ihop. Men Gud har ju sagt det, då måste man ju lyda. Har Gud sagt det? Ja, han sa det i en profetia i bönegruppen. Så därför har vi lyder Gud nu. Ja, men kära någon, inte ska ni tro på sådana där profetior. De ska prövas, sa jag. Så då behöver vi inte bo ihop då, sa de. Nej, jag kommer hit nu för att lösa upp det här och ni kan gå åt varsitt håll redan idag om ni vill, för att ni behöver inte tro på sånt där, utan kärlek, det är någonting som kommer från Gud och det leder fram till ett livslångt underbart liv, och då ska vi viga er till det. Ja, men vad härligt, sa de och tittade på varandra, då behöver vi inte bo ihop längre, för det här har då varit så förfärligt att bo ihop med den där. Och så fick jag vara med och lösa upp dem. Alltså, kom ihåg en sak, att när ni profeterar i församlingen så måste det prövas. Och då ska inte du vara rädd för att profetera, utan du ska utveckla din gåva, vara frimodig i det. Och när ni som prövar det så ska ni inte sparka på profeten, utan profeten måste få växa, måste få utvecklas, måste få tid på sig. Men när det blir någonting sånt där lite känsligt, särskilt när man profeterar till en enda person, då måste man hjälpa varandra och se till att det blir uppklarat så det inte blir så där tokigt som i Västerås. Men bibelordet är någonting annat, förstår ni. Den kan vi tro på direkt. Och därför när det står här att jag kommer snart, och därför måste ni som är frälsta hålla fast vid profetians ord. Och nu är det så att i den här tiden som är så flyktig, det är som en gungfly det mesta nu, även i kristna sammanhang mycket, så måste vi ha någonting att hålla fast vid som håller. Och är det någonting som håller nu så är det bibelordet. Prisat vare Herrens namn. Det är Guds eget ord som håller. Det har hållit i alla tider och profetiorna går nu i fullbordan den ena efter den andra. Så nu vill jag bara uppmuntra er att hålla fast. Gör gärna så här. Hålla fast. Känner ni vad bra det är? Hade jag varit trospredikant då hade jag sagt säg hålla fast. Men det behöver ni inte säga. Jag är ju en sån här fribroder så ni får ju säga vad ni vill i mina möten. Jag ska inte styra er. Men ni kan ju känna på hålla fast lite med händerna så där. Prisat vare Herren. Alltså vi håller fast vid det levande ordet. Och när jag tänker på att Bibeln säger och dessa profetior i Bibeln säger att Paulus skriver det tydligt i Thessalonikerbrevet att en basun ska höras och en överängels röst och så ska Jesus gå ut på himmelens skyar och alla som har dött i tron på Jesus de ska uppstå från det döda. Det vill säga de som var frälsta när de dog. Och vi som då lever vi ska förvandlas. Och tillsammans med de där som uppstår ska vi ryckas upp i luften Herren till mötes. Då kan man ju fatta att det vill till mycket tro för att fatta att det där kan vara möjligt. För det låter inte klokt. Håll med mig. Det låter ju verkligen inte vettigt att vi ska upp i luften utan några raketer eller mänskliga hjälpmedel. Men så är det för den som tror är allting möjligt. Halleluja. Och den som håller fast vid det profetiska ordet håller fast i löften som är givna för tusentals år sedan. Och han som säger löftena, han är trofast och du kan lita på dem till 100%. Nu kan ni få säga amen och halleluja eller något annat, men säg något i alla fall. Det var ovanligt för att vara i en pingstförsamling att så många sa något. Där sitter de tysta och grubblar mest tycker jag. Det här var härligt. Vet ni en sak? Att när Jesus säger att ni ska hålla fast vid det profetiska ordet inför hans tillkommelse så tänker jag på Petrus andra brev. Här heter det i det första kapitlet i Petrus andra brev. Vi kan slå upp det där. 16 versen. Det var inte några slukt utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Här har vi ämnet, Jesu tillkommelse. Det är det handlar om. Vi var själva ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Morgonstjärnan, det är Jesus. Han kallas så i ett av sändebreven i uppenbarelseboken, andra och tredje kapitel. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom en egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Så här står det om det profetiska ordet att det kommer inte från någon människa. Och det harmonierar med vad Paulus skriver i första kapitlet av Galaterbrevet. Att det evangelium som jag predikar är icke någon lära från någon människa. Jag har inte fått det från någon människa utan jag har fått det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Det är väl härligt att det vi predikar och det vi tror på, det kommer inte från påven och inte från någon människa och inte från någon väckelseevangelist och inte från någon liten pastor i Norrland heller, utan det kommer direkt ifrån Jesus Kristus. Det är det profetiska ordet. Och nu vill jag uppmuntra er i sista tiden, i ändetiden, att ha någonting att hålla fast vid. Idag in i svensk frikyrka så är det är väldigt rörligt på något vis och det kommer in så mycket nytt som är främmande och det är inte så homogent som det var en gång i tiden. Men då måste vi vara trygga i att hålla fast vid bibelordet. Kan vi inte hålla fast och lita på någon annan så håller vi fast vid bibelordet. Och nu ska inte jag tala länge över den här första punkten utan jag ska bara avsluta den med att säga att det profetiska ordet, det är det som är inandats av Gud själv. När han andas från djupet av sin gudomliga identitet så är det profetiskt allt det han säger. Profetiskt i meningen avslöjande för framtiden, men också profetiskt avslöjande för nutid. Avslöjande in i våra liv. När den profetiska anden är färdig i möten, då kan vi känna att vi blir som transparenta och lästa. Gud läser våra samveten och våra hjärtan och våra fördoldaste innersta djup. Och vi kan inte hålla någonting hemligt för Gud någon gång. Men då blir det klart för var och en att inför det profetiska ordet blir vi transparenta och genomskinliga. Gud vet allt. Och då behöver vi inte ha något hemligt inför Gud, utan då är det lika bra att bekänna våra synder och göra upp alltihop inför Herren så vi får det klart. För det är att få sina kläder vita och renade i lammets blod inför Jesu tillkommelse. Det profetiska ordet, det håller vi fast vid. Det andra bibelordet jag skulle säga något om, där säger Jesus alltså: se, jag kommer snart och jag har med mig min lön. Det är ju ett väldigt speciellt bibelord, att vi ska få lön den dag Jesus kommer tillbaka. Är ni intresserade av lön, ni som är här? Det var inte många som var intresserade av det, inte. Som inte lönen kommer den 25 varje månad, då bryr inte ni er om det alls. Säger tack och lov, då slapp vi det där i alla fall. Om inte pensionen dimper ner i rätt datum, då säger du: ja, det var härligt att slippa de där pengarna. Jag tror ingen av er är så gudfruktig här, inte. Utan lönen vill ni ha, eller hur? Ja, men då tycker vi lika, det var härligt. Så lön, det är en välsignelse och det är något bra. Men i mina unga år när jag predikade om såna här texter, då hade jag lite jobbigt med det där, för jag kände att lön, ja, men det är bara nåd. Jag får predika och vittna om Jesus till en liten evangelistlön så jag kan överleva. Och inte behöver jag någon speciell belöning för det. Den enda belöningen jag vill ha, det är att jag kommer inom himlens port och så är jag framme. Så är det bra sen, Gud. Någon mer belöning behöver du inte ge. Men vet du, jag har ändrat åsikt. Jag har blivit mera vis nu på gamla dagar. För har Gud någon belöning på gång, då vill jag ha min del av den. Halleluja. Och då har jag läst i Bergspredikan, förstår ni, där Jesus säger så här, att när ni ger era gåvor så ska ni inte ge dem så att alla ser hur mycket ni ger, för då har ni redan fått belöningen av människor. Då blir det ingen mer belöning. Men om ni ger pengarna i det fördolda, så att inte folk ser det där och registrerar det, då ska jag belöna er. Och då vill jag fråga: vad vill ni ha för belöning? Vill ni att människorna ska belöna er eller Gud? Ja, tre stycken här vill att Gud skulle belöna dem. Det var härligt. Sen kommer vi i samma text i Matteus in i bönen. Och då säger han: när ni ber ska ni inte samla och rabbla ord i gathörnen så alla människorna hör. För de har redan fått sin lön. Ni som vill ha lön från himlen, gå in i eran kammare och stäng dörren och bed i det fördolda. Till Gud som vet i det fördolda, som är i det fördolda och som hör i det fördolda. Alla de tre orden finns i den texten. Alla de tre. Och då ska din himmelske fader belöna dig. Så när du ber på rätt sätt med rätta motiv, då kommer Gud att belöna dig i ditt böneliv. Och det tredje, det var fasta. Det är väl inte så många kristna som fastar nu för tiden, mer än 5-2. Det vet ni väl vad det är. Det har väl nått ända till Norrland där det är 5-2. Då ska de fasta 2 dagar i veckan. Men det är ingen riktig fasta, för de tjuväter en hel del då också. Men i alla fall, när vi har riktig fasta inför Gud, då säger Jesus: då ska ni skaffa olja och smörja er i ansiktet så det inte märks att ni fastar. För du vet, när man fastar blir man lite grå i huden. Och det blir lite skrynkligt på kinderna. Och det blir märken av att man inte har fått mat, så det syns ju långa vägar. Och då säger folket: titta vilken gudfruktig person, vad han fastar eller vad hon är utan mat för Guds skull. Och så får man sin belöning från människorna. Och då säger Jesus: ni har redan fått belöningen, det blir ingen mer. För ni har valt att bli belönade av människorna. När Jesus säger att då ska ni skaffa make-up. Vet ni vad make-up är för någonting? Bröder. Ja, det vet ni. Då ska ni skaffa sånt och så ska ni kläta på makeup i kinderna och överallt här. Så att när ni blir så där gråa i huden och eländiga när ni fastar några dagar, så ska inte det märkas, utan ni ser ut som ni aldrig har fastat någon enda gång i hela livet. Så fräscha blir ni i huden. För människorna behöver inte veta det, utan belöningen ska ni få från himlen. Är det inte underbart? Och när Jesus kommer tillbaka, då säger han att jag kommer tillbaka för att belöna er. Vad är det för slags belöning? Jo, jag belönar er var och en efter hans gärningar. Så står det. Och då är det inte den katolska gärningsläran, för katolicismen, det är en gärningslära. Så mycket om den katolska tron och teologin, det känner jag till mycket väl. Och ingen katolik vet om man blir frälst här på jorden, utan det får man veta efter skärselden. Då avgörs det om man har gjort tillräckligt många goda gärningar så att man blivit godkänd av Gud. Och gör du många goda gärningar, det vill säga gå i mässan varje vecka, helst 2 gånger eller 3 gånger i veckan, det är goda gärningar som räknas dig till godo. Och så får du en belöning efter skärselden. Men jag har ett underbart budskap till er, att vi behöver inte komma till de skärseld och lida i stora tidsepoker för att kunna bli frälsta. Utan Jesus har redan lidit det för oss en gång för alla på korset. Så det är färdiglidet. Halleluja. Och nu erbjuder han oss en full och härlig frälsning och bara nåd. Och så belönar han oss inte efter gärningar som är frälsningsgrundande, utan efter gärningar som är en konsekvens och en följd av att vi är försonade genom Jesu Kristi blod. Var inte det härligt? Vilken bra predikan ni får ikväll. Det känner jag, att den är jättebra den här. Du har väl nästan aldrig hört mig predika så här bra som ikväll. Eller hur, Lars-Åke? För jag känner ju att det är en sån smörjelse. Och när Jesus kommer ska han belöna dig efter dina trosgärningar, som ingenting har att göra med att du lägger en egen frälsningsgrund så du slipper skärselden så länge i alla fall. Utan det är en tronsgärning som är en följd av att du är frälst och förlöst genom Jesu Kristi dyrbara blod. Amen. Ja, predikan är inte slut för att jag sa amen. Jag bara sa amen för jag tyckte det var så bra. Det där med gärningar och det där med belöning, det är en underbar sak. Och därför när Jesus kommer tillbaka ska det bli en uppmuntran och en riktig överraskning. Och jag har tänkt mycket, för jag har skrivit en bok som jag ska presentera för er, som ni ska få köpa efteråt. Så jag har nyss skrivit den. Den kom bara strax före, lite före jul. Några veckor före jul, så den är ganska ny. Om Jesu återkomst och tidens tecken och församlingen i den sista tiden särskilt skriver jag om. Och när vi ska upp i luften här till möte, så kan man tänka, vad är det för belöning vi ska få för våra tronsgärningar? Och jag vet inte riktigt. För jag är inte säker på att Jesus har berättat det för oss. Det är ungefär som julafton, vet du, när man var barn. Man visste inte riktigt vad som var i paketen, men man förstod att det var något bra. Du vet, mormor skickade ju, och mostrarna, då var det något riktigt bra. För det visste jag, att när mostrarna skickade paket på julafton, då var det något som kostade mer än det vi fick från pappa och mamma. För de hade inte så mycket pengar, men mostrarna, de hade mycket pengar, för de var ogifta. Och de skickade till sina syskonbarn. Det var rejäla grejer vi fick därifrån. Och då var det en överraskning. Vi skulle få någonting. Vi visste att det var något, men vi visste inte vad det var. Och lite så känner jag inför Jesu tillkommelse. Jag vet att det är någonting, men jag vet inte riktigt vad det är. Men det är någonting storslaget, för det är Jesus som ska ge mig det. Och då blir det mer än mostrarna, kan jag säga. Då blir det ändå bättre än mostrarnas fantastiska julgåvor. Och jag bara längtar på det efter den där dagen när jag ska få veta vad det är. Ove, säger han, jag kommer snart och då ska du få din uppmuntran. Då ska du få en överraskning från himlen. Halleluja. Och jag vet att någonting, och det är ingen överraskning, för det vet jag redan vad det blir. Så det är inte det här. Utan när jag kommer upp i luften, Herren till möte, så Lars-Åke ska med sig. Vi ska upp tillsammans, eller hur? Du tänker väl med det? Absolut. därför att du är frälst och du är renad i Jesu blod och din fru är där, hon ska med och min där och ni andra ska väl med allihop, eller hur? Ni är väl frälsta? Ni är väl renade i Jesu blod? Ni har väl vita kläder allihop här? Andligt sett, då ska ni med, förstår ni? Och alla de som har dött i tron på Jesus förr, de ska uppstå. Och det är så det svindlar för mig när jag säger detta, men de ska uppstå. Min pappa ska uppstå, min mamma ska uppstå, min bror som dog när han var 46-47 år, han ska uppstå. Han sa alltid, tjänare brorsan, sa han till mig alltid. Så jag, han kanske säger så när vi har hunnit en kilometer upp, när vi får tag på varandra där. Nej, jag tror inte han säger det, för han är så upptagen av Jesus då, så han ser nog inte mig. Han bara säger, ser Jesus. Och jag ser Jesus, och vi förenas i visionen av Jesus. För Johannes säger i sitt brev i 3:e kapitlet, då ska vi se Jesus sådan som han är. Och vi ska bli honom lika. Det är förvandlingen för oss och uppståndelsen för dem. Halleluja. Det är så gripande, det är så fantastiskt. Och att vi får tro på Jesu underbara tillkommelse. Och det jag vet är att då ska vi gå in i bröllopssalen. Så det är ingen överraskning, det vet vi. Men det kommer att bli mäktigare än vad vi kan räkna ut. Tänk att vi ska gifta oss med Jesus. Och det är vad Bibeln säger. Och då kallas vi, det vill säga inte någon enda person bland Guds folk, utan summan av brudeskaran, det vill säga av alla de troende i hela världen som inte bara är kyrkliga eller tillhör någon sekt eller går i kyrkan någon gång. Det är inte dem, utan det är de som tar Jesus på allvar och lever med Jesus och är renade i blodet och som tillhör Jesus därför att de sagt sitt fulla ja till Jesus. De ska in i bröllopssalen, de kallas för lammets brud. Och de kallades innan, enligt Paulus i ett ställe i Bibeln, i breven. Ja, han säger att jag har framställt er nu som trolovade till Kristus. Men jag fruktar, säger han, att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så kommer ormen att bedra också er. Så du förstår, att vara en brudsjäl och vänta Jesus och planera att det blir ett bröllop i himlen, det är inte, ingen kan slå sig för bröstet och säga att det där blir någonting för oss, för vi är inte framme än. Det beror alldeles på vilka frestelser du kommer att möta. Det beror alldeles på hur du klarar av livet här framöver. Om du börjar synda, om du börjar att förtala, om du blir väldigt avundsjuk så att det blir en synd för dig, eller om du strular med något annat så att du smutsar ner dina kläder, då ställer du dig vid sidan om brudeskaran. För brudeskaran är den skara som är lammets trolovade nu, och de måste ha rena kläder hela tiden, och då är det Jesu blod som renar oss. Det är ingenting annat, ingen religiositet, ingen religion, ingenting. Det är bara Jesu blod som renar oss från alla synder, och nu måste vi alla renas i detta blod hela tiden, för varje dag lever vi under den här dimensionen. Och där på bröllopet i himlen, vi var i Argentina här för några veckor sedan och jag predikade. Och mitt under predikan så fick jag så klart för mig att på bröllop, för jag har ju varit på några stycken, och det bästa jag har varit, det var när Ann-Britt var med på samma. Och vi stod framme vid altaret där hon och jag och min pappa som var pastor, han vigde oss samman. Och vet ni, min fru, hon brukar inte tala offentligt så mycket, men då talade hon offentligt. Hon sa: hur kan du veta det? Du var väl inte där? Har du varit med om det själv? Sa du ja? Ja, hon sa ja. Och min fru sa ja. Och jag hade sagt ja innan. Tager du denna Ann-Britt Eriksson till din äkta maka för att älska henne i nöd och lust och vara henne trogen in till livets slut? Och jag sa ja på det. Och sen hör jag att hon var inte min hustru då, hon var min trolovade. Tager du denne Ove Linderskär som din äkta man och att älska honom i nöd och lust och vara honom trogen in till livets slut? Jag tänkte, vad ska hon säga på den frågan? Fast jag visste det. Och jag hör med egna öron. Hon säger ja. Halleluja. När vi går in i bröllopssalen i himlen, så är det för att vi ska säga ja till Jesus. Men vi har sagt ja till honom redan här på jorden, men då säger vi ja till bröllopet som ska vara i evigheters, evigheters, evigheters. Och att jag säger ja till Jesus, det är ju min stora glädje och min stora förmån. Men att Jesus säger ja till mig, det är mäktigt. Det är oerhört mäktigt. Han vet ju vem jag är. Han känner mitt hjärta, han känner mitt innersta. Han vet att jag inte är någon fullkomlig person, fast jag är pastor och jag skriver böcker och jag predikar och har bibelseminarium och far runt i land efter land och gör detta. Men någon fullkomlig är jag inte. Men han säger ja till mig. Halleluja. Och du som brottas med livet och tvivlen, Jesus säger ja till dig. Du som tror att du är en större syndare än vad du är, för djävulen har lurat dig, kom ihåg att Jesus säger ja till dig när du säger ja till honom. Amen. Det är gripande, det är så fantastiskt. Detta är frälsningens budskap. Så jag står där i Argentina och predikar här för några veckor sedan, ett par tre månader sedan, och jag bara blir så uppfylld av den tanken. Jesus säger ja till mig. Och det gör han i det här mötet också. Alla här i mötet som säger ja till Jesus på ett förnyat sätt, ett djupare sätt, ett mer radikalt sätt än förut, så säger Jesus sitt radikala ja till dig. Halleluja. Och detta är evangeliets fantastiska gåva till oss. Jag går vidare till den sista punkten, och då har vi den i vers 20. Han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Här möter vi gensvaret. Jesus säger, jag kommer snart, och någon svarar, kom Herre Jesus. Jesus säger, när han talar i sitt eskatologiska tal som vi kallar det för i Matteus 24-25, ska väl människosonen finna tro på jorden när han kommer? Han funderade över det, för han visste hur svårt det skulle bli. Han visste ju, för han hade precis talat om tidstecknen, om att se till att ingen lurar er i den sista tiden. Det säger han till sina lärjungar i alla tider. Se till att ni inte somnar, se till att ni inte är onyktra andligt. Jag undrar, jag, sa Jesus, om jag ska finna tro på jorden när jag kommer. Det är ju ett allvarligt ord. Och när Jesus säger det första tidstecknet av dem alla, sen kommer det här med krig och hungersnöd och jordbävningar och allting som vi nu ser framför våra ögon gå i fullbordan hela tiden i en ström av rapportering genom medierna. Men det första han säger, se till att ni inte blir bedragna. Och då skriver Paulus att i den yttersta tiden ska det komma villfarelse som inte begränsas till en akademisk villfarelse som mer handlar om teologi och formuleringar, att vi tror så här nu istället för vad vi trodde förut, och så kan det luta mot en villfarelsetendens. Men i den yttersta tiden, säger Paulus, då är det onda andars läror. Då blir villfarelsen demonbesatt. Och det är det väldigt svårt att stå emot om man kompromissar med Jesus. Om man har Jesus helt och fullt, då blir man segervinnare. Men för den som kompromissar med Jesus, så blir det oerhört svårt att stå emot villfarelsen, som då blir en andebesättelse och en andeinfluens. Jag ser i Sverige många olika hot mot den kristna tron. Jag ser New Age. Du vet att när New Age kom först, så intog den ganska snart svenskt näringsliv. Alla kurser som ordnades, så skulle man ha lite New Age med, lite krydda så där, med lite yoga och lite mindfulness och lite olika övningar som fanns med inom ramen för New Age, den nya tidsåldern och nyandligheten. Efter en tid så var det den offentliga sektorn som skulle erövras. Sjukhus och vård, hela vårdsverige. Som idag till exempel när man ska ha en kurs så nog ska man ha New Age med i bilden. Och till och med när man ska ge på många, många håll på våra sjukhus och våra anstalter som finns inom sjukvården så ger man patienter när de ska få en viss vård något som har med New Age att göra. Som Sivert Öholm berättade själv, han har skrivit om det också, han hade fått en operation i Uppsala på sjukhus, det stora sjukhuset, och när han skulle få rehabilitering så fick han yoga. Han skrev ett recept, han ska ha yoga, si och så. Men han sa, jag vill inte ha yoga, kan du inte skriva att jag får förbön i domkyrkan istället? Nej, det kan vi då inte skriva, för det är religion och det befattar vi oss inte med här. Men yoga är religion om någonting. Alltså jag fattar inte att man inte förstår det. För åker man till Indien och frågar de som står för yoga, så vet de att yoga är i allra högsta grad religion. Och de är så förbluffade och så kritiska mot västvärlden som presenterar yoga och säger att det är ingen religion. De menar att det är att slarva bort yogarörelsen och förstöra den ursprungliga idén som är starkt knuten till både buddhism och till andra religioner de har där, inte minst i Indien. Det är oerhört allvarligt. Jag ser nu att i Svenska kyrkan på många håll, inte minst i våra stora städer, så öppnar man för allt det här. Det är ju hinduism som kommer in i våra kyrkor. Det är buddhism. Det är andra ismer som är knuten till all den här mörka religionen. Och då säger präster som blir intervjuade att ja, men nu får vi folk som kommer till kyrkan och det är det vi vill ha. Det är mycket allvarligt. Och jag stod i Mora och predikade för ett halvår sedan. Kommunen där hade en hälsovecka och det var ju mest New Age närvaro i allt det som skedde i kommunen. Och då hade pingstförsamlingen inbjudit mig att tala under fredag, lördag och söndag om andligt helande. Och det gjorde jag gärna. Det var en fantastisk helg egentligen. Och på söndag förmiddag talade jag om kyrkans helande och församlingens upprättelse. Och då var det en kvinna med där som jag hälsade på efteråt och jag kände inte igen henne alls, men hon kände tydligen igen mig. För hon talade så initierat och det visade sig att hon prenumererade på mina CD-skivor som jag gör varje månad, och det är säkert de här som prenumererar, det är många i hela Sverige som gör det med bibelundervisning. Och så frågade jag, men vem är du? Vem är du? Och då sa hon namnet och då kände jag ju igen namnet mycket väl. Och då var det en kvinna som har varit missionär i Sydafrika i hela sitt liv. Och då kom hon hem därifrån när hon blev pensionär. Och då berättade hon för mig att då såg jag och märkte att de andemakter som vi drev ut i Jesu namn från folk nere i Sydafrika, de fanns i kyrkor här i Sverige. De blev välkomnade in i heliga rum. Hon blev så bestört över detta så hon satte sig på skolbänken och lät sig utbildas i New Age och sånt här. Jag tror det var i 3 år på heltid. Och idag reser hon runt och håller föredrag och varnar församlingar för detta. Och då säger hon, du hade idag en fantastisk predikan. Men det var en sak som jag inte håller med dig om, så. Och vad var det? Det var intressant. Då får jag lära mig något nytt, sa jag. Vad var det? Du sa att den här New Age och allt det här, det har kommit in i kyrkor, men du var glad över att pingstförsamlingarna hade klarat sig så att vi höll stånd och det fanns ingenting i våra församlingar. Där har du fel, sa hon. Det finns visst i era församlingar. Absolut. Och så tog hon exempel från en pingstkyrka. Jag har sedan fått det också bekräftat att man tog ner korset. Man hade ett kors här framme i fonden och man har tagit ner det för det var anstötligt. Och jag har hört liknande berättelser från en del församlingar, för man vill inte ha någonting som är anstötligt ifall det kommer ofrälsta på möten. Och jag hörde, och det är inte alldeles nu, det är längre sedan, man hade en Jesusbokstäver på talarstolen, att när man skulle ha ett möte där det kom många ofrälsta och sådana som var ovana det namnet, så skulle man hänga över någon skylt, skynke över det. Alltså så där kan man inte hålla på, utan det enda vi har, det är Jesus, och det måste presenteras. Det är vår stolthet och vår glädje. Och när vi börjar plocka bort Jesus från pingstförsamlingarna, då är vi illa ute. Och då är det ett tidstecken att nu kommer Jesus mycket snart tillbaka. Det är då alldeles säkert det. Så jag vill uppmuntra er nu att behåll det ni har, så att ni har, så att i eran församling finns det ett gensvar när Jesus kommer tillbaka. Jag vet att när jag är mycket i Afrika, och särskilt i Västafrika, ett land som heter Benin, och där är det en stor väckelse nu. Jag har varit nära dem i ett stort och nära samarbete sedan, ja det är väl 14 år nu ungefär. Och när vi började det samarbetet var det 77 000 pingstvänner i landet Benin. Idag är det 300 000. Fattar ni på de här åren? Det är en oerhörd tillväxt. Och pastorn, ledaren där, han säger det är mest muslimer, för det är ju delvis ett muslimskt land. Det är massor, det är tusentals muslimer som har blivit frälsta. Och de är fortfarande muslimer i sitt tänkande och i sin kultur. För de har inte, det tar ju åratal innan man förändrar sin kultur. Men frälsta är de och prisar Jesus och renade i lammets blod. Och du förstår, jag tänker mig att jag kommer in där i bussen till en liten gräskyrka. Där det är en 10-20 nyfrälsta muslimer. De har varit frälsta en månad eller tre månader. Och där finns några kvinnor, de har blivit utkastade av männen som säger: du är inte välkommen till mitt hus om du ska bli kristen. Ut med dig, försvinn härifrån, kom tillbaka om du vill vara muslim. Och där möts de där kvinnorna och andra som har blivit arbetslösa därför att arbetsgivarna har sparkat ut dem när de har blivit frälsta och kristna. Och jag hör liksom deras rop där inne. Jesus säger: se, jag kommer snart. Och vad säger de där? Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Ta mig härifrån. Ta hem mig till himlen. Jag orkar inte med det här längre. Men dig, Jesus, släpper jag aldrig. För jag har fått frid i min själ. Det har jag aldrig haft i hela mitt liv. Jag har fått frid i själen. Jag släpper dig inte. Men ta hem mig så fort som möjligt. Jag har varit mycket i Sydamerika, mest i Brasilien. Där finns det också såna fattiga församlingar. Jag har varit, Ambrit och jag har varit där på många håll. Och vi har varit in i de här favelorna med fattigaste områden med mycket kriminalitet. Och jag skulle aldrig kunna få gå in där själv, för då skulle de bara döda mig. Men jag går med pastorn i pingstförsamlingen där inne, då är jag trygg. För ingen skulle göra någonting med mig när jag går med pastorn, och det har jag gjort. Och det är som att jag hör de här fattigaste fattiga som bara lever på pengar från knarkhandeln och kriminella handlingar. Men nu har de blivit frälsta och så är de i sin enkla kyrka. Och jag hör att de ropar: kom, Herre Jesus. För de känner att nu det enda för oss nu är att ta oss hem till himlen, kära Jesus. Och jag går hem till Sverige, och det är någon skolgård någonstans i Sverige. Där finns det en 12-årig pojke eller flicka som nyligen döptes efter ett läger i en pingstförsamling någonstans. Och blir mobbad. Får inte vara med på skolgården med de andra. Får gå lite långa omvägar därför att man nu tror på Jesus. Det jag säger nu, det är en verklighet för många barn och ungdomar i Sverige, kan jag tala om för er. Då är det som att jag hör från den där pojken eller flickan ett rop. Fast det hörs inte utåt, men jag hör det i den där ungdomens innersta. Kom, Herre Jesus. Nu är jag så mobbad och det gör så ont. Kom, Jesus. Så kommer jag in i en genomsnittlig frikyrkoförsamling i Sverige. I pingst eller baptist eller missions eller livets ord eller metodist eller vad det nu heter, allt annat. Det spelar ingen roll vart jag kommer. Och jag lyssnar. Lyssnar, lyssnar, lyssnar. Och jag får lyssna länge innan jag hör gensvaret. Kom, Herre Jesus. Och i många församlingar är det helt borta. De har inte hört en sån predikan på 20 år. Ungdomarna som växer upp i den församlingen vet ingenting om Jesu tillkommelse. Och i den pingstförsamlingen var detta ett huvudtema under många, många år. Under 40, 50, 60 år, kanske 70. Men nu är det borta. Vad var det Jesus sa? I en stund då ni inte väntade, då ska jag komma. Ytterst få pingstvänner väntar Jesus tillbaka. Det kan jag säga. För annars skulle det se annorlunda ut. På vår nyhemskonferens, som är vår största konferens, en pastorskollega till mig, jag predikade i hans kyrka och han tog mig lite avsides och berättade och han var skakad. En pastor lite yngre än vad jag själv är, med stor erfarenhet av församlingsarbete och pastorstjänst sedan många, många år. Han säger, vi var på Nyhemskonferensen förra året och vi gick på ett seminarium som skulle handla om Jesu återkomst. Och de som talade där, det var ledare i svensk pingströrelse. De sa, förut trodde vi att vi skulle uppryckas och möta Jesus på skyarna, men sånt tror vi inte på längre. Det har vi lämnat nu. Vi tror på ett annat sätt. En annan pastor som kanske är pensionär, han är väl mellan 70 och 75 år kanske. Han ringde mig och var djupt skakad. För någon hade bjudit honom med till en pastorsamling och jag tror det var på nationell nivå. I pingströrelsen. Och man skulle tala om Jesu återkomst. Och där var det en man i min egen ålder som gick fram och raljerade. Ja, förr trodde vi på att vi skulle upp i luften och vi skulle fara upp så här. Och det fattar ni väl alla att sånt där kan vi inte tro på längre. Och den här brodern, han gick hem och la sig på sin soffa och grät. Han hade ingen att ringa till, men han ringde mig. Han sa, Ove, nu är det allvar. Nu är det tecken, förstår ni, att Jesus kommer snart. När den väckelserörelse i Sverige, som var den som bar upp detta tema och detta profetiska budskap, säger så, då börjar jag förstå att nu måste vi rena oss, för nu är det allvar. Nu är det dags. Halleluja. Och det här säger jag inte för att skrämma någon. Jag säger det för att det är en uppbyggelse. Amen, kom Herre Jesus. Jag känner det. Jag känner det som att i den här församlingen finns det ett gensvar. Så känner jag det nu. Här finns ett gensvar. Men kanske inte från alla av er. Då några av er måste omvända er. Ni måste bli ödmjuka. Ni måste förstå att ditt humanistiska sinnelag och dina uträkningar, de kan inte jämföras med Guds vishet. Du får lägga ner ditt nu och ödmjuka dig och hålla fast vid det profetiska ordet. Halleluja. Halleluja. Jag tror inte att jag kan prata längre nu. Vi får bara bedja lite nu. Kära Jesus, det är så gripande och det är så starkt med din profetiska ande i det här mötet. Och jag ber Gud att den här församlingen i Bollstabruk, en liten församling, men en god församling. En församling som jag har respekt för och jag vet att här finns det mycket guld. Och jag ber Jesus att den här församlingen ska hålla fast vid det profetiska ordet. Och vänta på belöningen från himlen. Och från den här kyrkan ska det höras ett gensvar. Halleluja. Halleluja. Den här missionären, förstår ni, som kom. Hon heter för övrigt Evi Junesved, om någon känner till det namnet. Hon har mejlat till mig idag. Långt mejl. Flera sidor. Där hon berättar, inte bara för mig, utan jag tror hon har hela sin lista av adresser, jag tror det var hundratals adresser till viktiga ledarpersoner inom svensk kristenhet. Om detaljer som smyger sig in i församlingar och sammanhang. Man till och med skriver om vissa bibelöversättningar i andra länder för att lura människor. Visst är det allvarligt. Kan inte vi bestämma här ikväll? Vi håller fast vid det profetiska ordet. Och vi söker Jesus mer än vad vi brukar göra. För nu är tiden inne för lammets bröllop. Och bruden har gjort sig redo. Och när jag skrev min bok här, förstår ni, så hade du frågat mig för 5 år sedan om jag skulle skriva en bok. Och jag hade skrivit flera böcker, men just i det ämnet så hade jag sagt, nej, men det ämnet kan inte jag skriva böcker om. Men det kom över mig så starkt när jag började studera det här och jag kände att det var en andens beröring. Skriv en bok om Jesu tillkommelse. Och du behöver inte skriva om det här chippet som ska opereras in här i antikristtid och sånt där, för det vet alla. En del bara håller på med sånt, det är ointressant. Den tekniken är ju gammal, det är inget att hålla på att prata om. Det är klart att antikrist kommer att använda all modern teknik i alla avseenden. Men det vi ska skriva om och tala om, det är att säg till Guds folk att de gör sig redo. För det står här i samma kapitel som jag har läst, så står det, de som helgar sig, de fortsätter att helga sig. Och de som orenar sig, de fortsätter att orena sig. Nu måste vi alltså bestämma väg i kyrkan, om vi ska helga oss och fortsätta eller om vi ska orena oss och fortsätta. Och då sa jag, det var någon som ringde mig från närradion i Göteborg sent igår kväll. De ville ha en intervju och det gick ut till många stationer i hela Sverige. Jag sa till slut att nu är det inte tid att synda. Har det varit någon tid för det någon gång, så är det absolut inte nu. Det har aldrig varit någon tid för det naturligtvis. För nu kommer Jesus snart tillbaka. Nu är det inte tid för otro. Nu är det tid för tro. Nu är det inte tid för bråk i församlingarna. Nu är det inte tid för maktkamp eller sånt där. Absolut ingen tid för sånt. Nu är det bara tid att vända sina ansikten mot Jesus och säga, kom Herre Jesus.